Det är med stor glädje jag tar emot uppdraget att avsluta den här säsongen av modiga och överraskande sommarpratare. Jag älskar människor som vågar öppna sig, dela med sig och samtidigt utsätta sig för folks både negativa och positiva åsikter. Det är både modigt och givmilt. Jag är själv ingen modig person, men ibland vågar jag ändå göra modiga saker. Och om jag nu öppnar mig hoppas jag att ni för en stund lämnar kritiken på hyllan och lyssnar med öppet sinnelag. Jag heter Anne Hietanen och jag jobbar med att intervjua folk i ungefär 15 år. Mest på Radio Extrem och nu senast i talkshowen En kväll med Anne och Hanna. Om mina år på radion, talkshowen, på tv och några spridda tankar om livet så här långt kommer det här sommarpratet att handla om. Jag kommer också att lära ut nej-ramsan för alla som inte kan säga nej och om jag vågar ska jag också berätta mina sjukdomsår i ungdomen. Jag kommer från Borgo men har studerat i Åbo och är filosofiemagister. Folk blir ibland lite förvånade när de hör att jag har läst filosofi och litteratur. Det här sårar mig alltid lite, men egentligen har jag ju bara mig själv att skylla. Jag har aldrig riktigt profilerat mig som en intellektets gigant, utan kanske mest tagit fram mina mera lättsamma sidor. Min dröm var ändå tidigare att precis som min bror åtminstone läsa mig till doktor, men istället fastnade jag av en slump på radion. Mitt radiojobb började med att min professor i litteratur frågade om jag var intresserad av att göra bokrecensioner till Radio Vega. Det var jag. Min första recension var en mycket ambitiös genomgång av Monica Fagerholms Diva. Vega ville ha mera och plötsligt producerade jag på regelbunden basis inslag till Vega. Och så som jag minns det traskade jag en gång runt i Yles korridorer när en kvinna plötsligt frågade om jag ville hoppa in som programledare på Radio Extrem. Det ville jag förstås. Jag var ju lite rolig ibland, tänkte jag. Hur svårt kan det vara? Det visade sig vara ganska svårt. Redan första dagen insåg jag att det inte alls är lätt att vara snabb, smart, gärna rolig och naturlig också på radion. Jag var nervös och eländig. De 5 första åren. Jag kunde inte begripa hur det var möjligt eller ens lagligt att det var så svårt att prata på radion när det ju verkar så otroligt lätt. Trots det ville jag aldrig ge upp, för jobbet var så vansinnigt roligt. Det bästa jobb jag kan tänka mig är alltså reporterns. Tänk nu att jag har tillstånd att ringa upp till i princip vem som helst och fråga precis vad jag vill. Det är ju helt otroligt. Skulle jag bara som privatperson börja ringa runt till folk jag finner intressanta så skulle jag genast tas för en galning. Genom åren har jag fått tala med säkert 1000 eller flera intressanta aktörer, främst inom kultur- och nöjesvärlden. Det har varit såväl byoriginal som världsstjärnor och en sak har jag lärt mig. Alla människor har en story. Det tyngsta och det roligaste jobb jag har haft måste ha varit som producent för Extrems morgonshow A-laget. Trots att jag är en kvällsmänniska steg jag upp 4 på natten i 3 års tid och det var en utmaning. Det var också nytt för mig att försöka agera chef. Många av mina karaktärsdrag talar emot ett chefskap. Jag har till exempel alltid varit konflikträdd och ganska mesig. Men tack vare de här 3 åren så har jag varit tvungen att utvecklas och idag redde jag glatt upp konflikter och har inga problem med att vara bestämd och säga nej. Jag tyckte att det var trist och tråkigt att växa upp på en så liten ort som Borgo. Det är inget fel på Borgo, tvärtom. Men när jag var liten hade jag ofta känslan av att det var en evig söndag, också när det var måndag och skola. Skolundervisningen gick alltid efter det trögaste i klassen och jag höll på att avlida av tristess. Hur tråkigt kan man ha det? Det tävlades det om varje dag i skolan. Det enda som kunde rädda mig var litteraturen. Jag läste vuxenböcker redan i unga år. Och jag undrar om en del av mitt svårmod härstammar därifrån. Redan i lågstadiet kände jag mig som en utomstående iakttagare. Varje dag kände jag att jag var på fel plats. Talande nog var min favoritbok också Per Lagerkvists Gästhundsverkligheten. I högstadiet gillade jag precis som alla andra brådmogna tonåringar, både Schopenhauer och Nietzsche. Jag pendlar mellan väldigt dåligt självförtroende och en känsla av att jag borde vara mycket bättre än alla andra. Jag hade vänner men väldigt svårt att dela med mig av mina känslor. Jag tyckte att människan gjorde sig bäst på avstånd, som till exempel på sidorna mellan 2 pärmar. I gymnasiet fick jag anorexi. Inte en liten lätt sväng av anorexi utan sprittsprångande eländig anorexi. Efter det började jag hetsäta. Jag fick bulimi, men istället för att spy idrottade jag bort det jag hade ätit. Det är fortfarande svårt för mig att tala om det här och kanske också lite dumt att bara berätta lite kort eftersom det för friska människor bara låter konstigt och obegripligt. Eller så var det när jag var sjuk. Åtminstone i Finland i början på 90-talet var kunskapen om ätstörningar väldigt begränsad. Jag minns att jag fick råd av olika så kallade experter att helt enkelt skärpa mig. Många tyckte också att jag såg helt frisk ut, att jag nog säkert bara inbillade mig. Anorexin var inte lika jobbig för mig som hetsätningen. I långa tider kunde jag hålla vikten under kontroll genom att motionera flera timmar varje dag. Men halvvägs in i mitt första studieår gav jag upp och bara åt. Jag gick upp 10-tals kilo på bara några månader. Det var märkligt att vakna upp en morgon och vara tjock. Som 17-åring var det värsta jag kunde tänka mig att bli tjock. När det sen hände var det inte så farligt som jag hade trott. Nästan värre än kroppen var faktiskt min frisyr. Jag hade vid något skede blivit uttråkad och klippt en synnerligen missklädsam frisyr till mig själv. Och det här i kombination med viktuppgången gjorde att jag inte kände igen mig själv. Jag såg bara ut som en tjock blubb med ledsna ögon och ett påklistrat leende. Förstås spelade det ingen roll hurdan frisyr en människa har, men för mig blev det här en symbol för alltings eländighet. Under den här tiden studerade jag alltså i Åbo och rörde mig utomhus så lite som möjligt. Det här är före internets tid och jag var verkligen rådvill. Jag var desperat och försökte vända på alla stenar. En gång flyttade jag till och med in hos ett kristet par i Sverige för att försöka bli frisk där med hjälp av frun som gått igenom samma sak. Och det var bara ett av många olyckliga försök som floppade. Till slut hittade min mamma ett behandlingsprogram i Sverige, i Mösseberg, och jag fick genomgå 2 månaders behandling. Året är nu 1993 och jag befinner mig på ett behandlingshem för ätstörningar. Behandlingen går ut på att lära mig äta som en vanlig människa. Före det hade jag antingen varit utan att äta eller hetsäti. Innan jag började programmet visste jag att det var min sista chans. Jag måste bli frisk nu. Jag insåg att allt annat hade misslyckats och jag lovade mig själv att jag skulle göra allt som läkarna sa det, även om det så skulle vara att stå på huvudet och sjunga julsånger i 2 månader eller något annat lika obegripligt. Jag minns att jag firade min 20-årsdag på hemmet. Det var inga glamorösa tider. Jag kände mig isolerad. Inga kläder gick på mig och min frisyr var nu fulare än någonsin. Jag minns att jag inte kunde begripa hur jag hade försatt mig själv i den här situationen. Hur hade jag kunnat bli så sjuk? Bara 1 år tidigare hade jag lätt som en plätt fått ihop 40 studieveckor samtidigt som jag jobbade på Åbo Björneborgs läns konstkommission. Bara 1 år tidigare hade jag sett bra ut och varit smal med hela framtiden framför mig. Men jag hade ju samtidigt också varit väldigt sjuk. Det som såg så bra ut på utsidan var hemskt ångestfyllt på insidan. Och det var faktiskt värre än att ha en oformlig kropp. För att bli frisk måste jag lova att sluta banta och hetsmotionera. För att bli frisk måste jag också börja äta 5 mål mat om dagen på regelbundna tider och sedan aldrig mer avvika från detta. Det här var det enkla och samtidigt väldigt svåra recept som gjorde mig frisk. I och med att jag lärde mig äta rätt minskade sedan hetsättningslusten hela tiden. Att äntligen få lite ro i huvudet var värt 1000 gånger mera än att ha en perfekt kropp. Strävan efter perfektion fick jag lämna på behandlingshemmet, likasom mitt vansinniga behov av att prestera. Ännu på behandlingshemmet kunde jag sitta med ett spanska lexikon i ena handen och samtidigt i andra handen hålla en tung tegelstensroman på tyska. Hela tiden hade jag dessutom dåligt samvete över att jag inte åstadkom någonting värdefullt. Jag fick då det värdefulla rådet att koncentrera mig på en sak i taget. Och då gav jag mig själv timeout. Och på sätt och vis pågår den fortfarande. Jag koncentrerar mig oftast på en sak i taget och jag behöver inte bevisa mig hela tiden. Det var också då jag bestämde mig för att min stora kropp inte skulle vara i vägen för mig. Jag bestämde mig för att jag aldrig skulle lida brist på vare sig vänner eller pojkvänner och det här genom att försöka vara en bra människa. Istället för att koncentrera mig på yta började jag helt och hållet fokusera på insidan. Och nu vet jag att en människans attraktion har väldigt lite att göra med utseende. Dessutom började vikten sakta peka nedåt även om jag fått ett livstidsförbud mot bantning. Och nu har jag redan i 18 år varit frisk och fått ha en sund och stark kropp som jag är glad över. Ifall någon som lyssnar just nu är sjuk så vill jag att du ska veta att du kan bli frisk oberoende av vad du själv tror just nu och vad folk runt omkring dig säger. Idag är jag tacksam över att jag fortfarande lever. När jag var som sjukast var det flera läkare som sa att jag knappast kommer att klara mig. Jag ville hela tiden bli frisk men jag visste inte hur. Det kändes omöjligt. Tyvärr kan jag inte säga att jag är tacksam över min sjukdomstid. Jag vet att många kan säga det om sina svårigheter, men på något sätt var det som om någonting gick sönder i mig då. Och inte bara i mig utan i alla mina närmaste runt omkring mig. Jag skulle så ha önskat att mina närmaste inte skulle ha drabbats av min sjukdom. Jag skulle göra vad som helst för att få de här åren raderade. Det var en mycket svart tid, fylld av skam och sorg. Jag tror att kunskapen om ätstörningar blivit lite bättre nu för tiden. Jag tycker att den skam som fanns runt omkring sjukdomen också har minskat. En vändpunkt var när prinsessan Diana från England berättade om sin bulimi och en annan var när prinsessan Victoria Sverige kom ut och berättade om sin anorexi. Jag tror väldigt mycket på att tala med varandra, öppet och ärligt. Att prata får skammen att krympa. Det må låta banalt, men i den talkshow som Hanna och jag har gjort för Yle 5 så har vår uppriktiga tanke varit att prata om svåra saker och få tittaren att känna sig mindre ensam. Vi vill visa att det bakom många framgångsrika människors fasader finns både misslyckande och sorger. Ingenting är vad det ser ut att vara. Och det är därför som det aldrig heller lönar sig att vara avundsjuk på någon annan. Vi vet inget om vad som döljer sig i den andres ryggsäck. Från det ena till det andra. Jag ska nu ta tillfälle i akt och lära er nejramsan. Det kan låta lite apart, men jag tror att många behöver höra om nejramsan. När jag skrev om nejramsan i min blogg, annihietanen.ratata.fi, blev det nästan en vild succé och därför skulle jag vilja upprepa mig här. Snällhet är annars den egenskap jag uppskattar mest av allt. Men om man är så snäll att man ständigt har magsår och värre saker så är det förstås inte längre bra. Förstås vill vi vara snälla, vara till lags och vi är rädda för att såra andra. Men det är alltid mycket ärligare att säga nej ifall man faktiskt inte vill eller kan. Så här går nejramsan till. Man ställer sig framför spegeln, pekar och säger nej, 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 jag säger nej till dig men ja till mig. I slutet pekar man på sig själv och blinkar kanske lite menande med ögonen. Det var tillsammans med min bästa vän Anna som vi kom på den här ramsan för ungefär 10 år sedan. Och den fungerar verkligen ifall man övar flitigt i några månader först. Hälsningar förresten nu till Anna i Afrika. Några av mina viktigaste insikter om livet har kommit till mig via yogande. Låt mig här berätta en sedelärande anekdot som illustrerar varför man inte ska ta folks pessimistiska profetior på allvar. Så här är det. Ifall någon säger att någonting är svårt talar personen nämligen alltid om sig själv. Det här blev konkret för mig när jag skulle delta i mitt livs första ashtanga yogaläger. I bussen till lägret på Hotskär träffade jag följande 2 kursdeltagare. Den första deltagaren sa till mig: ja, ifall du aldrig har yoga förr så undrar jag nog varför du kommer till det här lägret där de allra bästa från hela världen deltar och undervisar. Vet du, det här är en mycket krävande yogaform och din kropp kommer ju att gå sönder efter bara några dagar. Helt idiotiskt. Varför tog du inte reda på det här innan? Mannen fortsatte att sucka och rabbla och jag kände mig lite misslyckad. Till allt ur började jag tala också med en annan deltagare. Hon sa: nej men vad härligt, nu får du lära dig yogans grunder tillsammans med de allra bästa. Du kommer att älska det. Vilken fin början du får. Jag kände mig genast bättre till mods och beslöt mig för att den kvinnliga yogin tänkte mera i banor som passar mig. Och det var helt rätt. Jag hade inga problem med att yoga och flög runt lätt och ledigt hela veckan. Samtidigt observerade jag mina 2 nya vänner. Den senare var en extremt duktig yogi som tyckte att det var både roligt och lätt att yoga. Alla rörelser hon gjorde var lätta och vackra. Den första yogin klarade däremot inte ens av de mest grundläggande positioner trots att han hade yoga aktivt i över 10 år. Han såg hela tiden lidande ut och kroppen lydde inte alls. Sedan dess har jag förstått att folk alltid pratar om sig själva. Ens eget perspektiv är ju det enda man känner till, så är det. När folk till exempel säger att det är svårt att yoga har de helt rätt. För den som säger så är det mycket svårt att yoga. Skriva en bok eller börja motionera. Därför är det bäst att låta jantelagare och pessimister tala för sig själva. Ni som har hört på det här sommarpratet med mig, Anne Hietanen, har säkert redan listat ut att jag är en person som ibland går lite i moll. Jag måste sköta om mig själv och min hälsa noga för att inte halka in i svackor. Genom åren har jag lärt mig många bra tekniker på hur jag kan tänka och handla för att må bra. Hit hör mindfulness, yoga, meditation och motion, men också god mat, lite vin och bra samtal. Och jag fortsätter hela tiden att leta efter vägar till välmående. Därför startar jag på hösten ett må bra-program på den här kanalen. I programmet kommer jag att samtala med intressanta personer om hur de gör för att sköta sin hälsa, hur de tar upp sig ur svackor och vilka hjälpsamma insikter om livet de har kommit fram till. Tesen är att små saker kan göra en stor skillnad. Jag är väldigt mycket emot allt eller inget tänkande och jag tror att alla med små medel kan förbättra sin livskvalitet. Så vi hörs senast då. Tack till dig som har lyssnat på det här sommarpratet.